Planning is everything but the plan is nothing, lärde jag mig någon gång. Att man planlägger också som en process. Det är ett sätt att undersöka. Och det är ett sätt att skapa sig mer kunskap och skapa sig, alltså öppna upp den där nyfikenheten för vad det måste kunna bli. Och sen är ju en plan utdaterat efter ett tag och så må du fortsätta. Så det är ju egentligen en kontinuerlig nyfikenhetsprocess det i sig.
Jag tror det är mer det det handlar om, att finna krafter som en forme. Det är därför arbetet är så fascinerande i det här hänseende. Oavhängigt om det är förfas eller kontinuerlig, det är liksom inte det.
Du lytter till podcasten Våre steder och en serie i 4 delar producerat för Doga i förbindelse med deras innovationsprogram Gnist. Jag heter Ragnhild och med mig här är min podcastmakker Caroline. Musiken är producerad av Petter Winter och teknisk klipping är gjort av Tage Tollefsen. Och idag så ska vi ta in över oss att ting sjelden blir som man har planlagt. Och att vi inte alltid vet vad som vill fungera för ett sted för vi startar. Vi ska utforska en hållning till stedsutveckling som handlar om att vara öppen för ändring. Men kanske allra viktigast så ska vi utforska en hållning som utfordrar oss till att bruka mer tid på att förstå omgivelsene våre i all sin fullkomna komplexitet. Vet vi egentligen för lite om steden vi utvecklar? Går vi glipp av möjligheten för innovation som ligger rätt föran näsan vår, fördi vi inte brukar nog tid på att gå på uppdagelsesfärd i steden vår och i potentialet som ligger i steden vår? Och det här är något som Doga är upptatt av att vi ska utforska. De kallar det förfase. Och huvudpoängen är nettopp det här, att utforska stedets iboende potential med öppet sinn. Och let efter viktiga problemställningar som man kan snu till möjligheter. Vad om? Och är det någon jag känner här idag som är upptatt av det att utforska och vara en nyfiken, så är det dig, Caroline, som är här med mig. Och jag har lyst att fråga dig, är det så att du ofta upplever i projekt att du gärna skulle haft mer möjligheter till att utforska ting?
Det tror jag många känner sig igen egentligen. Projekt är ofta väldigt sån avgränsade i tid och pengar. Men kanske det jag känner mest på är ju att det ofta är lite rum till att bruka tid på att bli känt med folket som bor på ett sted och grava lite mer i det sociala. Det är liksom inte så ofta inte så tillgänglig kunskap och heller inte satt av så mycket tid till det.
Heldigvis så är det ju sån då att det är någon som tänker att det här må vi bli mer upptatt av och som har lust till att få oss att tänka lite annorledes. Och därför så har vi fått med oss Jörgen Hallå Skattland. Han är utdannad arkitekt och tidigare grunder av firma Urban Trigger. Han har över 10 års erfaring från forskningsmiljöet vid NTNU inom arkitektur och byplanläggning och arbetar idag vid Doga, där han bland annat då har ansvaret för Dogas satsning på förfase. Så välkommen till dig, Jörgen.
Tack, det är hyggligt att vara här.
Ja, det är väldigt fint att ha dig här. Vi har också med oss en annan gäst och det är Moa Björnsson. Och Moa, hon är utdannad kaospilot och arbetar med en räcke olika initiativ inom stadsutveckling. Och Moa, hon har tidigare varit projektledare vid Malmös innovationsplattform och utvecklingschef i Træna kommun. Men idag så finner vi henne i Molobyen i Bodø, där hon med stor öppenhet för andres idéer och med fokus på medverkning försöka sätta Molobyen på kartet. Så välkommen till dig, Moa. Väldigt hyggligt att du har möjlighet att bruka lite tid med oss idag.
Tusen tack. Härligt att vara inviterad.
Och jag har lyst till att spöra dig, Moa. Känner du det igen i att vi ofta har för lite kunskapsgrundlag eller liten tid till att utforska steder när vi driver med stedsutveckling?
Vi lever oftast i trodda sanningar om städer och tar konklusioner lite för tidigt. Man får ofta veta att så här är det på ett städ som du ska utveckla och det här är problemet. Och man kan acceptera det eller så kan man ställa några spörsmålstecken till att ja, det här är problemet och finns det fler problem eller är det det här som är det verkliga problemet eller utfordringen? Så på ett sätt kan vi säga att vi kanske vet för lite samlat sett. Vi tror för mycket och vi har en tendens till att jump to conclusion för fort kanske.
Jump to conclusion, Jørgen. Känner du dig igen i det Moa beskriver? Är det också därför du är intresserad i det här tema?
Absolut. Alltså, jag tror det är en av problemen, det är att vi tror vi vet hur vi ska göra ting och så är det tror vi vet vad problemet är. Och det är något som går igen inte bara i stadsutveckling, det går igen i egentligen ganska mycket i samhället vårt. Det har väl ett med att vara människa gör, i vart fall människa i flock. Men det är nettopp det jag tror att det ska inte vara någon hindring, själv om det är massa motstånd, ja, det är helt säkert. Så tror jag det finns då i vart fall inställningar. Infallsvinklar där det går an att öppna upp de tingene mycket mer än det vi gör då.
Och då är jag ju lite sån chappt, låt oss bli konkret. Jag vet Moa, du har jobbat med massa olika projekt och jag vet att du har varit upptatt av att de projekten ska bidra till lokalsamhället och ha skapa liksom positiva ringvirkningar. Kan du fortell om någon såna projekt som du har jobbat med som du tänker att bidrar till ett lokalsamfund?
Absolut. Jag har jobbat med ett projekt, kan ta ett Malmö exempel, där vi gick in och jobbade med Rosengården, ganska utsatt bydel i Malmö som har hög grad av social, ekonomisk och ekonomiska utfordringar, hög brottslighet och så vidare. Utmålas ofta som ett getto inom situationstecken. Vi hade medel till att jobba med fysisk utveckling, fysiska platser, ett stråk som förbinder Rosengård med centrum av Malmö. Och antakelsen var där att man skulle jobba med aktivitetsplatser för ungdomar och att nästa antakelse var att man skulle jobba med att aktivisera unga gutter, unga pojkar. För det är de som skapar problem igen inom situationstecken. Vi har bara snu på spörsmålet i ett par olika möten så kom jag med en antakelse att vad om vi skulle jobba med de unga jäntorna istället och sätta fokus på några som kanske är osynliga i processen. Och det startade en process med att egentligen byta målgruppsfokus och byta problembild till en så här, ett usynlighetsvindu som vi kanske inte hade utforskat tillräckligt mycket. Och det änte upp med, alltså fysiskt så änte det upp med en plats som var designad av och med och för jenter i bydelen. Men kunskapsmässigt så änte det upp med en process för hur vi tänker när vi väljer vad vi ska göra och att vi involverar kanske fler och har det här öppna spörsmålet för vilka är det som blir involverat i att designa våra platser och vilka är det vi designar för och med. Så processmässigt var nästan resultatet för min del ändå viktigare och mer intressant. Och platsen blev en plats som kallas Rosens röda matta, för namngiven av de unga jenterna som deltog.
Men Moa, jeg bare ble litt nysgjerrig. Hva var det som gjorde at dere endret fokus? Hvordan kom det opp? Liksom? Ja, kanskje vi heller skal tenke på jentene?
Et enkelt spørsmål. For at dels från min sida, jeg kom inn som prosessleder i det projektet som allerede var finansiert och man hade midler. Og så tenkte jeg, hur ska jag som prosessledare jobba med alltså på gränsen till kriminella unga gutter? Jag har ingen fagkompetens på det här. Jag tror inte att vi kommer lyckas. Jag tror att det finns andra aktörer i samfundet som är mycket, mycket bättre på att aktivisera unga guttar än att vi på någon slags byplanläggningsprojektledarnivå ska komma in och tro att vi ska lösa Rosengårds liksom, problematik. Och då egentligen ställde jag spörsmål, vilka andra målgrupper är det som vi skulle kunna ha involverat här? Och då var hade vi en liten workshop kring det helt enkelt. Så vid att ställa några initiala spörsmål så kan man ju också vända på vart man startar en process. Men jag har också lust att säga, för det är så intressant det med liksom, vilka ord är det vi använder på saker och ting. Förfase är ju ett fantastiskt ord på ett sätt. Men det betyder ju att vi har ett för och ett efter. Och när jag ser på byutveckling eller på designutveckling eller vad det nu är, så tänker jag hela tiden att vi bara befinner oss på en tangent på en kurva. Och att det har varit lika mycket, alltså förfasen har liksom alltid varit och det kommer vara en förfase för något annat alltid också. Och när man tar den där sträcken och tänker att ja, men vi är bara en pytteliten tangent på en kurva som hela tiden ändras, så är vi i en process kontinuerligt. Så vi har bara årsringar på något som kommer fortsätta. Och det tycker jag är lite befriande, för att då behöver vi inte inom situationstecken lösa ett problem, utan vi kan vara med och både ställa spörsmål, undersöka lite saker, kanske ge några svar, och så vet vi att det kommer komma 1000 spörsmål till som andra kommer fortsätta att lösa eller försöka lösa. Så kontinuerlig förfase, kontinuerlig resultatfase, kontinuerlig, ja, vilka andra faser det nu är vi har i den löpa.
Känner du deg igjen i det, Jørgen?
Her er jo en av de diskusjonene som har dukket opp i det siste tida rundt, altså, når man velger seg noen ord, så vil det jo framprovosere noen reaksjoner. Og når man prøver å distansere seg fra en tradisjonell måte å gjøre ting på, så ender man jo opp med å gå i andre bar og plassere seg selv i noe som man egentlig ikke mener å gjøre. For det er veldig, faglig så er jeg veldig, altså har veldig mye til overs for ditt ståsted der, det at egentlig for eksempel her ser det på byutvikling som et slags levende system, det foregår et eller annet der, det som en minnestruktur som veks, og da du alltid i medias res, du alltid noe som har skjedd før, og det som fastnende da, med den, og grunnen til at jeg egentlig trakk inn ditt arbeid, ikke snakking om tidlig fase og førfase, er egentlig at det skjer jo et eller annet, det alltid en aktivitet, og den aktiviteten skal bli med videre på et eller annet vis. Den jo en del av kreftene som en kan form. Og jeg tror det mer det handler om å finne krefter som en forme. Og det derfor arbeidet ditt så fascinerende i det her henseende, uavhengig om det førfase eller kontinuerlig.
Ja, ikke sant? Det handler om å se noen muligheter og finne noen krefter. Jeg synes det var veldig fint. Det noen krefter man kan forme og utforske og jobbe med. Og jeg tenker på deg, Jørgen. Du jo en som har jobbet mye med utradisjonelle analyser og tidligere, før du kom til Doga, og vant til å stille spørsmål, ikke sant, i forskningsmiljøet i Trondheim, som man kanskje vanligvis ikke gjør. Jeg har lyst til å utfordre deg litt på en av grunnene, i hvert fall opplever jeg da, til at man ofte ikke stiller de her utradisjonelle spørsmålene, kanskje at man opplever at man ikke har tid, eller tenker selv at man ikke har tid, og det jo en annen måte å si jeg ser ikke nok verdi av å stille de her, den typen spørsmål. Så hva tenker du selv, hvorfor skal vi sette av tid til å stille sånne utradisjonelle spørsmål?
Bevisbyrden igjen er tung, ikke sant?
Ja.
Jeg fikk det faktisk forklart av en utvikler. Jeg var egentlig og presenterte det materialet i Trondheim i forrige uke, og så fikk jeg forklart bedre enn jeg selv kunne forklare det. I hvert fall hva slags innstillingen har da. Og han jobber en av de store kommersielle utviklerne i Norge, jobber med infrastrukturprosjekt først og fremst, men han har jobbet som ambulansesjåfør. Og han sa at altså, det som var mest verdifullt for han var å huske opplæringen sin som ambulansesjåfør. For da når du kommer til et sted, skaden har allerede skjedd. Ingenting du kan gjøre med det. Så du skal ikke springe. Det mer verdifullt å gå, for da vil du oppdage ting som kanskje essensielt. Og det et eller annet med at jeg tror ikke det går an å bygge et argument. Du kan ikke kjenne verdien på forhånd. Kanskje kan du ligne til at skaden har allerede skjedd. Byen allerede i gang, stedet der allerede, ikke sant? Men det da å trene seg opp til å gå sakte så du faktisk ser, det en verdi i seg selv, og det en verdi som ligger på menneskenivå. Så jeg tror at det veldig skummelt å si at dette kan kalles en metode, for det ikke en metode. Det handler mer om en innstilling som ligger som dypt i den som skal praktisere det.
Jag är så enig i det resonemanget, för att ofta så ett projekt som startar på A och slutar på B eller slutar på någon annan bokstav och så är vi färdig, men vi är ju aldrig färdig. Vi har bara liksom, i jobbet med Molobyen så har vi etablerat ett begrepp som vi bara kallar för open-ended planning, att man startar och det är egentligen helt alltså, som en snöbollemetod eller du kan kalla det en metod, men det är ju på ett sätt en icke-metod. Det är för att vara öppen för att saker ska kunna ske undervejs, och vi vet att ting du planlägger tidigt, det blir oftast inte som det bör bli i slutändan, för att saker ändras undervejs. Och om det enda vi vet är att saker ändras undervejs, så må vi ha en öppen approach till det. Och jag tror det är liksom lite viktigt att anerkänna att efter vart sånt här projekt som man gör, så ska det liksom resultera i en metode som man ska kunna överföra på andra kommuner eller andra platser, och man har lovat att etablera en och beskriva en liksom ny metod för att göra saker. Men jag har ju hållit föredrag många gånger och sagt att ja, i någons ögon så kallas detta en metod, men det är en icke-metod. Jag vill att ni ska egentligen finna upp er egen metod. För jag tror inte så mycket på att överföra metoden som metoden, utan den öppna approachen hellre.
Det dukket opp en slags diskussion runt formalisering av metode. Och det beste jeg har kommet opp til nå er at det er en kortstokk. Det er masse strategier, det er masse muligheter, som innfallsvinkler. Men jeg liker det du sier om at det eneste du vet er at når du starter opp noe, så kommer det til å bli annerledes. Mens veldig ofte i project management-verden, så er det som du ønsker så dypt at du bare kan kontrollere fremtid. Du har så lyst til at du liksom sånn, vi sier det, og så er det målene vi skal nå. Men når du snur det opp ned, og sier at nei, vi vet at det kommer til å bli endring, hva om vi kan da forme den endringen til noe nyttig? Og da må du improvisere. Altså åpenheten for improvisasjon. Men det betyr jo ikke at alle er gode til improviser. Det er også ferdigheter knyttet til det. Det er også verktøy. Altså hvis du tar en scene, og så tar du en kost på den scenen, så blir det jo annerledes. Ikke sant? Og da er det kostemetoden. Da er det en av mange mulige props. Da. Så det liksom, jeg føler ikke at jeg ferdig med å utforske hvordan snakke om de tingene her. Men det liksom, det et eller annet med liksom, å anerkjenne fenomenet, at fenomenet aktivt, det at hvis du jobber med mennesker, så har de sin egen vilje. Hva er det vi kan bruke for å hjelpe de prosessene til å bli noe konstruktivt, for eksempel? Og det synes jeg veldig sånn, inspirerende å bli utfordret på, faktisk også. For denne der metodefella litt sånn kinkig, altså. Rett og slett for at folk ønsker å omsatt den, bruk den igjen, håpe at det en økonomi, det en et eller annet sånt som det.
Altså, vi drømmer jo om forutsigbarhet, vet du, Jørgen, det.
ja, altså, jeg bare tenkte på altså, dette med liksom at det en sånn open end, eller det bare fortsetter og fortsetter. Og det handler vel også litt om roller, da, gjør det ikke det? Jeg tenker på sånn, du, Moa, jo, eller har i hvert fall, jobbet i en kommune, ikke sant? Og da kan man jo kanskje tenke sånn, men i hvert fall sånn som meg og Ragnhild da, som kommer inn og løser og gjør prosjekter for kommuner for eksempel, vi blir jo tvunget kanskje litt mer til å tenke på disse målene, og at det en slutt, og at det, da skal det helst være et resultat, og, eller er det ikke litt sånn, man kan man ha det mindsetet uansett liksom?
Det tror jeg absolut. Så om vi har långa planläggningshorisonter där som vi har för exempel när man planlägger en byutvecklingsprocess. Du blir ju aldrig, du blir inte färdig i första. Du kommer in som en landskapsarkitekt eller du kommer in som en planläggare och gör ett delmål. Visst ska du avrapportera det, men utan den här öppenheten för att ting ska kunna ske undervejs, så blir det ju inte en väldigt bra plan. Och så vet vi att som du kan planlägga planning is everything but the plan is nothing, lärde jag mig någon gång. Att man planlägger också som en process. Det är ett sätt att undersöka. Och det är ett sätt att skapa sig mer kunskap och skapa sig, alltså öppna upp den där nyskärdigheten för vad det måste kunna bli. Och sen är ju en plan utdaterat efter ett tag och så må du fortsätta. Så det är ju egentligen en kontinuerlig nyskärdighetsprocess det i sig. Men ja, alltså man må ju leverera rapporter och resultat och göra ting som får en virkningsgrad här och nu. Och det menar jag går väldigt mycket hand i hand med den långsiktiga öppenheten för vad det ska liksom ända upp i.
Jag tänker, för du har ju också brukt detta begreppet open end, eller så är det fint då, open end planning. Det handlar lite om att frigöra sig från det målet. Och där är likväl lyst til å kanske spørre deg, Moa, som har jobbet mye med prosjekter. Det begynner jo et eller annet sted. Hvor begynner du å utforske når du begynner med et prosjekt?
Men jeg skulle si at det kan börja på så mange ulike steder egentlig. Och det kan börja med en idé. Det kan börja med en utbygger som har en tomt och som vill bygga boliger. För att hen ser att det är en god idé. Eller för att det är, man antar att det är ett behov här. Eller det kan börja med ett projektmidler som plötsligt kommer och så skapar det en möjlighet. Jag är inte så upptatt i att vi må liksom, fakta, grundlags, bearbeta allt och tro att vi ska komma fram till den mest möjliga teoretiska förklaringen på vad som är ett behov för vi börjar göra. Jag tror att det uppstår problem, utmaningar, idéer löpande pö om pö från massa olika aktörer. Men där man börjar, alltså om man nu ska iverksätta någonting, så tror jag bara det är väldigt viktigt att man är öppen för att det finns en, att man har ställt de där kontrollspörsmålen och inte missa målet för att man är så optat av att oj, vi fick en tilldelning på x antal miljoner eller 100 000 kronor. Nu kan vi göra en plats. Nu kan vi bygga ditt datt. Och så är man blind för det som egentligen är liksom det långsiktiga målet eller behovet. Så jag har verkligen tro på att både kommuner, utbyggare, beboare, kommersiella aktörer, ideella aktörer kan vara den startpunkten och triggen för att någonting ska komma igång.
Och du säger kontrollspörsmålen. Vad är ett sånt typ av kontrollspörsmål?
Ja, men det kanske är ett dumt ord på det, men jag menar bara att man inte låser sig vid vad det är man ska nödvändigtvis göra utan att se hela bildet. Och det är där jag tror att man behöver kunna zooma ut och in lite grann i sina projekt. Alltså hade vi bara tittat på boligutveckling i Molobyen och sett att ja, okej, vi har en områdereguleringsplan här för 650 nya boliger, så hade vi kunnat utföra det och det hade kunnat bli bra boliger. Men vi kanske inte hade träffat målet med att vi nu också ingår i en by som ska bli europeisk kulturhuvudstad, där det är egentligen livet mellan de här boligerna och det som sker på gatuplan och vid kajkanten som är det allra, allra viktigaste för att det ska också bli bra bostäder, hem och framtidsvisioner för människorna som ska bo där. Men jag är säker på att vi hade kunnat tegna 650 superfina boliger på ett blick om vi bara gav det uppdrag till en aktör. Men jag är inte säker på att det hade landat på platsen och att de hade fyllts med det livet som vi önskar i byn. Mm. Om vi inte stilte inom situationstecken kontrollspörsmål eller hade en mer öppen approach då.
Jag vet ju att du och Jörgen värte ju att träcka fram detta Molobyen projektet som Moa jobbar med i Bodø i Nord-Norge i din presentation eller i ditt föredrag. Kan du säga lite om varför du syns att detta är ett spännande exempel?
Mm. Jag hang mig väldigt upp i den aktivitetskalendern. Den syns jag var väldigt fascinerande. Alltså jag älskar tanken på att i en utvecklingssituation att det inte är liksom planen, snittan, alla på något kan säga analytiska tegningar som är det kanske det viktigaste. Alltså när det är faktiskt en aktivitetskalender som spinner av gårde i sin egen riktning, för att det är ju så ut sån att nu har vi lagt en väldigt sån cynisk aktivitetskalender. Vi gör sån så får maximerar vi profiten där. Jag uppfattar det som att den är som den skapar också en slags sån reaktion på reaktion på reaktionshändelse där. Den uppsummerar det väldigt gott för mig. Och det är måste igen tillbaka till den kraften du önskar och kultivera då. Inte nödvändigtvis av kommersiella grunder, men den grund du faktiskt gör här för. Du bygger ju ett samfund, inte sant? Och det är sånt samfund funkar. Och är liksom jag har brukt väldigt mycket tid på att försöka förstå sammanhangen mellan hur vi tänker och hur vi handlar. Det är egentligen viktigt. Och det är en av de ledande neurovetenskapsmännen som har sagt något väldigt klokt om det att vara människa. Han säger att vi människor är självuppfyllande profetia. Att det är sån vi funkar. Och jag syns, vad om den aktivitetskalendern är en självuppfyllande profeti som angår ganska många människor? Det är en väldigt sån fascinerande motor för utveckling. Alltså sätta igång den och så gå och se vad som sker. Alltså det är nästan vi båda som nyfikna har lust att sitta och se vad som sker. Och så får jag liksom nästan lite sån salmer från köket känslor liksom, eller bara se hur kan jag trace det in i det forskjellige, på måte, det som blir fysiskt, det som blir bara det som på ett eller annat vis blir formaliserat också. Men det var det som det slog mig som en fantastisk enkel og egentlig ganske vakker idé for utvikling. Altså en aktivitetskalender for et sted som ikke finnes riktig ennå. Det helt med det.
Det låter jo helt fantastisk om du kommer og gir en sånn salme fra en kjøkkenet person.
På en høy stol, så...
Vi ordner et utsiktstorn til deg i Molobyen, så kan du sitta der. Det är jävligt mycket vind, ska jag bara säga. Så ta gott på dig. Nej, men det är ju väldigt intressant att det ses också utifrån, att någon lägger märke till hur vi jobbar. För... Jag kan ju bara säga bakgrunden, alltså Molobyen, en fantastisk central bydel i ett gammalt havneindustriområde mitt i Bode. Vid kajkanten, fin utsikt. Man hade kunnat smäcka upp boliger som blir attraktiva och liksom fylla det här området på ett blink. Men vi ska ju bygga en by som växer i den takten som Bode klarar. Och... Vi vet att förra året så ökade Bodes inbyggertal med 241 personer. Nordnorge ökar inte särskilt mycket. Nordnorge är på samma nivå som det var 1971 eller annat. Och om vi tänker att vi bara ska bygga för nu för att vi ser att ja, men det går att hämta ut andra andelar från marknaden genom att stjäla inbyggare därifrån och därifrån i byn och så kan de bo mer exklusivt här. Så är jag säker på att vi klarar det. Men vi bygger ju någonting som vi ska vara stolta över och som ska stå och som ska ge mening i byn i många, alltså i 100 år framöver och gärna ännu mer. Så vi må ju börja med folket. Alltså Bode växer inte av att bygga fler bygg. Bode växer av att det finns både unga och äldre och människor i alla former och facetter som önskar att vara där. Så att ta över den här aktivitetskalendern som du säger, det började ju med att en gammal båthall står tom och egentligen ska rivas för att ge plats till boliger och nya kvartal. Men så såg man ett behov från en kulturaktör i byn som behövde lokaler som var lite mer ruffa. För att man kan inte bara som en friteater leja sig in på Stormen koncerthus eller så och betala för att ha sina övelser. Och så var det ett behov som matchades med en resurs som fanns. Och så har det egentligen lett till den här aktivitetskalendern och att vi har jobbat med att fylla bydelen med liv medan vi faktiskt planlägger den. Så det är fint att se att någon läser den där aktivitetskalendern. Ja. Och det är ju bara en aktivitet av många, men det sättet att jobba med att folk blir engagerade och ser att här kan jag kanske möjliggöra mina idéer. För vi är ju avhängiga av att det finns folk som vill både vara och verka i bydelen men också bo där tvärt.
Jag tror jag som arkitekt liksom är väldigt lite intresserad av byggningar. Jag tror arkitektur drejer sig om aktivitet, det är en ting, men jag tror också att det drejer sig om minne. Och det måten du beskriver det är på något sätt det gamla huset som skulle rives, men som kunde få en aktivitet då. För mig är det på något sätt en slags sån överföring av minne till en ny form som kan ja, bli en del av den byden. Det är väldigt fascinerande att höra hvordan en oversatt fysisk form over i aktivitet som igjen blir fysisk form. Jeg tror at det er veldig sånn sentralt da, selv om det på en måte har veldig, det er ikke noe spesielt analytisk, men det er veldig levende, det er veldig dynamisk og derfor veldig kraftfullt også. Og det er sånn, du kan helt sikkert plukke det fra hvert ender og prøve å forstå akkurat hva det som skjer, men det er også et eller annet med at det skaper også uventet ting, ikke sant? Og det er viktig.
Det är väldigt inspirerande, sant? Att det tar på allvar detta det relationen vi människor har till sted är ju det jag upplever att ni snackar mycket om nu. Och dessvärre så har i vart fall jag varit med på att det inte alltid är en sån fortelling, sant? Att egentligen det du beskriver här kunde man ju fort ha satt upp några köpa boligblockar med fin utsikt och that's it. Och det är ofta det vi ändå på med att göra eller det är ju det vi ser att ofta blir gjort. Så jag har lust att gräva lite i Moa. Vad tror du är oss det är ju något mer som gör att man har tagit sig tid till att jobba lite annorlunda med Molobyn? Tänker jag att vi har snackat sammen i förkant så jag vet ju att ni bland annat har ett väldigt gott samarbete med kommunen og at dere har noen litt fremoverlente utbyggere. Kan du si noe om det samarbeidet og hvordan dere har jobbet for å få til det her?
Altså, precis som att du Jörgen säger att arkitektur eller byutveckling handlar egentligen ganska lite om byggen, så handlar ju ofta såna här processer väldigt lite om själva metoderna, men om folket. Alltså de nyckelaktörerna, nyckelpersonerna som är engagerat och vill någonting. Det kommer till slut ner på det nivået. Är det Morten Jackeln som sitter som ejer, en av ejerna som har en större vision än att bara hösta av en investering? Är det Clemens Egendom som har en vision om att men här ska vi vara med och bidra i en bydel som är under en spännande transformation, för det här kan vi både lära och vi kan vara med och utveckla? Och är det liksom nyckelpersoner på kommunen som faktiskt älskar sitt jobb och brinner för att det här ska bli väldigt bra? Så jag är lite upptatt av exakt vilka aktörer det är, men faktiskt vilka människor det är, och att man har tillräckligt mycket mandat för att göra det. Så Molobyen har ju haft en ärlig approach till att vi ska bygga, vi ska utveckla, vi ska också ta oss tid till att jobba med medverkning och midlertidighet, för att anerkänna att byutveckling också är en långsam process och där det är oerhört viktigt att ha all den kunskapen som finns i kommunen med på laget och den övriga kunskapen som finns runt omkring bland aktörer och potentiella inbyggare eller engagerade lag och föreningar och allt möjligt som på något sätt har en dragningskraft på den här bydelen. Så det var då de också ville anlita mig som stadsutvecklare för att ha någon som också kan jobba dedikerat med de här processerna och inte bara liksom säga att man gör det men inte följa upp på det.
Bara en snabb uppföljning för ska du vara ansatt och efter att byggen står? Är det tänkt som en sån stadskoordinator?
Ja, jag har en open-ended planning också till min egen jobbframtid, såklart. Men jag är fast ansatt, ja. Och sen så är det ju absolut ett start och ett slut på när man har ett engagemang i en sån här ställning. Men det kommer ju ta 10 år att utveckla Modobyen.
Jo, för jag bara tänkte rätt det du sa om att liksom, detta är ju processer som egentligen inte tar slut. Och det är ju egentligen ganska spännande att ha en slags områdekoordinator på ett sted som är färdigbyggd, för det de processerna fortsätter ju, inte sant?
Ja, men då kanske det också är andra kompetenser som ska in. Det är ju det behöver ju inte vara samma person som är den ildsjälen eller det måste man ju också anerkänna att vi byts ut, precis som att det kommer nya krafter till en by som vill någonting och som utvecklar och gör saker. Så att jag ska inte sitta här och säga att jag är livstidsansatt för att Bodde kommer ju liksom inte sluta utvecklas, så det gör ju inte de andra projekten som jag är engagerad i heller.
Det är egentligen lite sån spot on på det jag egentligen har lust att kommentera på, för du säger ganska många fina ting om jeg vil nesten kalle hvordan ristløs riktig type engasjement, hvordan finne nøkkelpersonene, altså de på en måte ildsjelene. Kanskje skal du oppdage hvem det er som skal drifte her videre. Det er jo ikke noe nødvendigvis designet, det er noe som viser seg. Og det henger sammen med noe jeg tror er aller viktigst med denne fasen som ikke er en fase. Det dreier seg om bare å ha den fantastisk innsiktsfulle, vakre analysen. Her en ny idé. Det är lite av problemet. Det praktfulla problemet är också hur man överför det till dem det angår. Hur ska du då inte bara vara den smartaste personen i rummet som grejer att se något annat inte sker? Hur ska du också få med folk till att göra det här? Ta ägarskap till det. Få ägarskap till det. Alltså det är egentligen inskrivelsesproblemet och det hörs lite teoretiskt ut, men det är ett av de vanskligaste problemen rent teoretiskt när man ska försöka beskriva hur sådana processer föregår. Hur sker alltså den övergången där? Och då syns jag det är som du nämnde ganska många ting som både pekar på viktigheten av att lyckas med det, men så kommer du också med ett väldigt sånt gott placerat spörsmål, är det du som ska göra det vidare också? Kanske inte, kanske det är en del av processen att finna ut. Kanske ska göra det vidare, och det gäller egentligen väldigt många ting i en sån utvecklingsprocess och finna riktigt mänskligt att ta den biten vidare.
Alltså det är ju egentligen en annan känsla av att man kan göra väldigt väldigt lite alene. Alltså jag kan ju inte göra någonting. Jag kan ju inte starta ett kulturhus av en gammal båthall. Jag kan ju inte driva en aktivitetskalender eller få folk till att liksom röra sig i området, men jag kan tillrättalägga för att folk som har idéer eller får ett engagemang sätter sig samman med varandra. Och det är väl så många saker sker där vi inte vet från början att vi har ett Excel-schema över att ja, men här ska aktivitet A genomföras som ska leda till ökt salg av lägenheter i ding, ding, ding. Utan det är ju en uppdagelsesfärd i att se vilka aktörer är det, vilka personer, vilka processer är det som behövs för att vi nu flyttar in i ett bygg som ska rivas. Kultur, det där Beddingen kulturhus är ett exempel, men nu har vi precis haft öppning av ett arkitektur- och designkontorfällskap i ett bygg som också står tomt och som egentligen uppkom som en idé för att vi bara hade en byvandring slash barhopping där vi gick inom lokaler och tittade på vad det var för möjligheter. Och där det var några som började snacka med varandra och så uppstod en idé. Och nu, 4 månader senare, så är det inflyttningsklart och färdigt. Och på öppningsdagen så ser vi att ja, men då kommer naboer från Boliblocken bredvid och det kommer arkitekter och det kommer några andra. Så, och så ser man, ja, och där sitter de plötsligt och pratar om nästa idé. Där behövs ju inte jag längre, utan då har ju det redan gått vidare ett sted. Så jag tror verkligen att man inte ska planlägga för att göra sig själv till någon slags nyckelperson, utan man ska bara låta andra skapa.
Nu fick jag en sån här fria association här runt det du sa, för att jag tror det är en väldigt sån dyp och nödvändig sammanhang mellan det på en måte, och brytne ägarskap och medeltidighet. För att bara tanken på att det bygget ska rives, det gör att folk känner dit på en helt annan måte. Då vet du att det ska bort. Så då går inte någon äga eller bestämma det, det är inte vits. Och väldigt mycket av det som är liksom det fysiska biten av arkitektur drejer sig också om ägarskap. Alltså det att någon kan äga det är en sån drivande kraft, inte sant? Och den kan brukas på gott och ont. Någon må ju äga det för att någon ska kunna initiera ting. Men nettopp då den där bruken av medeltidighet, när det inte egentligen går an att äga det för alltid, då det inviterar ju egentligen in. Då är det plötsligt fler som kan ha något att säga, för då är det har en sån öppenhet med sig som också då ligger i kanske det är en av de mest fundamentala tingen vi människor driver med. Vi driver egna ting.
Jag vill slå spöra där Moa om du ser att allt det du lägger nu, alla aktivitetskalendern som Jörgen har varit inne på, om den får en effekt för det du ender upp med. Alltså är det ting som blir tatt med in i projektet, de ting du jobbar med, eller är det en på något sätt midlertidig händelse?
Nej, det är ju midlertidighet, och det är ju såklart att allt det vi gör nu inte kommer vedvara för alltid. Men jag tror på att de sakerna som sker nu, det har en effekt och en värdi för att det sker nu. Och man ska ju inte ta bort den värdin av att det kulturhuset som nu står i några år skapar massa värdi för de unga människorna som faktiskt kan driva med teater och scenkultur på en mycket mer lavtröskelnivå. Det har ju ett värdi här och nu. Där är det redan resultat. Om vi ska se värdi för bolig investering så kan vi inte säga någonting om det nu. Det är för tidigt. Vi vet inte resultatet av det. Men däremot så kan vi väl säga att vi ser redan nu att det är ett väldigt stort engagemang och intresse för de nya nabolagen som vi håller på att skissa på då. Så förra veckan kom det in en man på kontoret som vi har ju gjort om gammal bispegård till bara ett slags bydelshus slash kontorer till oss som jobbar med utvecklingen. Och så trampade henne in där och sa, nu, var så snill, jag är så nyfiken på när det ska börja byggas. Kan jag stå först på listan över lägenheter som läggs till salg? Så sa jag, vi har allerede 600 som har anmält sig på listan, så, men du får gärna stå bland de första. Och det är ju ett resultat eller ett slags indikation på att det vi gör skapar någon slags värdi och ökat intresse för också det som sen fast ska byggas. Och så har jag lust att säga att ett kulturhus som kanske är midlertidigt, det kan också permanenteras. Vi kan ju bygga i den här bydelen rum för både kultur och för institutioner som kanske får några år på sig att befästa sig i byn och skapa den naturliga platsen som, och det behovet som är. Så därför är det ju också väldigt bra att komma in i en tidig fase, jobba, se vad det är, hur kan de här olika behoven materialisera sig för att då sen ta det vidare i en utbyggingsfas senare.
Det tar tid att få byliv och folk och kultur till att sätta sig. Och det syns jag är väldigt spännande med det dere snakker om. Att plötsligt så snakker vi om någon måte att få till att gro byn på en lite annan måte. Så det är väldigt spännande. Vi ska runda. Detta har varit en fin samtale. Och till slut så har vi lyst till att snu lite på det som en sån här avslutning. Vad är på en måte det värsta man kan göra? Och Jörgen, när man ska driva med ett byggprojekt eller ett utvecklingsprojekt, vad tänker du att det är?
Då måste du gå ut och finna de starkaste folkan, de som är mest säkra på att de vet kan hjälpa med, och så måste du låta dem få lov att ta alla beslutningar i ett lukkat rum. Och så får de bara komma ut och så blir det sånt. Det är det värsta jag kan tänka mig.
Moa, har du lyst til å supplere?
Så kan du dränera de här personerna med diverse planverk och processer som aldrig tar slut så att det aldrig blir någonting helt enkelt. Nej, men jag tror det värsta man kan göra är att ge för lite tid till de olika faserna. Men också akta sig för att liksom aldrig ta några beslut. För man, genom att göra så får man också svar och genom att testa så får man svar. Så att icke törra att testa, det tror jag är det värsta man kan göra.
Gästen har gått hem och vi ska försöka uppsummera. Genom att göra så får man svar och genom att testa så får man svar. Och icke testa, det är det värsta man kan göra, säger Moa. Hur vill att vi ska gå på uppdagelsesfärd och utforska hos processer, aktörer och folk som man kan sätta i sving på ett sted. Och låt andra skapa, säger hon. Och låt andra skapa handlar om att få med sig folk på det man håller på med. De kunde ha smäckat upp någon kjappe och greje boliga i sjökanten i Bodø. Men istället så är de upptatt av att skapa en bydel som ger mening för byn i någon hundra år. Och det gör de ved att sätta folk och kulturliv i sving i de tomme lokalen på stedet. Kunne ikke alle plasser bare vært litt mer sånn som Molobyen, tenker jeg. Jørgen, han forteller oss litt om hvorfor det er så vanskelig å overføre det her til andre plasser. Fordi det er jo ikke en metode, det er en holdning. Det er en holdning til stedsutvikling. Jørgen forteller om sitt bekjentskap med en utbygger som også er ambulansesjåfør. Og han minner oss på noe veldig viktig. Han sier, husk å gå sakte, sånn at du er i stand til å oppdage verdifulle ting underveis. Skaden har allerede skjedd. Stedet er der. Byen er i gang. Så med dette så avslutter vi med å oppfordre alle dere som har lyttet til oss i dag til å passe på å gå sakte nok, til at du ser blåveisen i grøftekanten, ildsjelen som ikke har kommet i gang enda, ungdommen og kulturen og de tomme lokalene, og alt det vi ikke har oppdaget, men som utgjør stedets iboende potensiale. La oss kalle det en åpen slutt. Takk for oss.